Du lyssnar på Helande liv av Harald Blomberg, utgiven av Mjölby Tryckeri AB 2006. Uppläst av Gördis Alin Boström, inspelat av Montaigne Music and Sound Design. Inledning. Det finns två sätt att uppnå kunskap. Genom argument eller erfarenhet. Roger Bacon. Kan läs- och skrivsvårigheter botas med rörelseterapi? På 1992 års svenska läkarriksstämma anordnades ett symposium under rubriken Kan läs- och skrivsvårigheter botas med rörelseterapi? Jag blev nyfiken och beslöt mig att gå dit. Bakgrunden var att jag själv sedan 6 år arbetat med rörelseterapi. Den metod jag själv använder har utarbetats av Kerstin Linde, vars arbete jag har följt några år. Under de år jag arbetat med hennes metod, som jag i fortsättningen kallar rytmisk rörelseterapi, har jag fått riklig erfarenhet av hur behandlingen påverkar inte bara motorik, utan även tal, syn, hörsel och känsloliv, för att bara nämna några områden. Jag kände till att den metod som används på en del skolor kunde ha likartad verkan. Nu inbillade jag mig att man ville presentera någon undersökning som kunde visa dess effekter. Rent teoretiskt kan läs- och skrivsvårigheter inte botas med rörelseterapi. Symposiet blev inte vad jag hoppats på. Först talade en professor i neurofysiologi. Denne ledde i bevis att det ur teoretisk synvinkel vore omöjligt att påverka läs- och skrivsvårigheter med motorisk träning. Hans argumentation byggde förenklat uttryckt på att de banor i hjärnan som styr läsning och motorik inte har några beröringspunkter, och därför kan motoriken omöjligt inverka på läsförmågan. Sedan talade en professor i ögonsjukdomar, och även han påstod att det skulle vara teoretiskt omöjligt att påverka läs- och skrivsvårigheter med motorisk träning. Han byggde sin argumentation bland annat på att störningar i ögonens motorik, till exempel skelning, inte visat sig ha någon betydelse för läs- och skrivförmågan. Ingen av de inledande talarna hade brytt sig om att presentera vilken typ av rörelsebehandling som inte kunde bota läs- och skrivsvårigheter. Först när ordet lämnades till en sjukgymnast som i en bisats presenterade rörelsemetoden som ålande, rullande och krypande, fick jag bekräftelse på att det måste röra sig om den metod som hade beröringspunkter med den jag själv använde. Sjukgymnasten avfärdade liksom de föregående talarna att rörelsebehandling kunde bota läs- och skrivsvårigheter, också hon på rent teoretisk grundval. Hon hänvisade till att metoden byggde på förlegade teorier. Erfarenhetsmässigt är rörelseterapi en bra behandling vid läs- och skrivsvårigheter. Vid det laget hade jag förlorat intresset för tillställningen. Kerstin Linde använder i sin rörelsebehandling både ålande, rullande och krypande. Jag visste att hon hade hjälpt många barn och ungdomar med läs- och skrivsvårigheter och seendestörningar. När jag följde hennes arbete hade jag själv med egna ögon sett hur svårt handikappade barn som varken sett eller talat fått både seende och tal. Varför skulle jag nu sätta min tilltro till en expertpanel som enbart på teoretiska grunder avfärdade att läs- och skrivsvårigheter kunde förbättras med motorisk träning? Jag frågade mig varför man överhuvudtaget ordnade ett symposium vars enda syfte tycktes vara att avfärda en behandlingsmetod utan att ta hänsyn till praktiska erfarenheter. Var det verkligen möjligt att den nya metoden fått sådan framgång att sjukgymnaster, barn och habiliteringsläkare kände sin expertposition hotad? Jag kände en stigande irritation och hade mest lust att gå därifrån. Men den jättestora salen var fullpackad. Jag satt mitt i en rad längst fram och detta avhöll mig. Tur var det nu, för nu inträffade något av en scenförändring. En skolpsykolog ingick också i panelen och han pratade inte alls om teorier. Han berättade om sina positiva erfarenheter av att i skolarbetet lägga in olika slags motoriska övningar. Och han lättade upp den akademiska atmosfären genom att inbjuda alla att göra en enkel koordinationsövning. Med korsade händer skulle vi ta på nästippen och höger örsnibb och sedan växla händer och ta på nästippen och örsnibb. Sen skulle alla läsa en barnramsa samtidigt som vi fortsatte med övningen. Jag misstänkte att detta något okonventionella inlägg hade till syfte att påverka auditoriets medvetandetillstånd, som under de föregående anföranden hade fått en logisk-analytisk slagsida, en övervikt för hjärnbarken och vänster hjärnhalva. Jag kunde inte annat än beundra talarens sätt att ge stimulans åt höger hjärnhalva, med dess tonvikt på motorik, ramsor, mönster och rumsliga fenomen. Efter att på detta sätt ha återställt balansen mellan hjärnhalvorna ansåg han tydligen att tiden var inne att gå in på ämnet för dagen, det vill säga frågan om läs- och skrivsvårigheter kunde botas av rörelsebehandling. Tyvärr var i samma stund hans tid ute. Det enda han fick tillfälle att säga var att i de skolor där han arbetade hade haft mycket positiva erfarenheter vid behandling av läs- och skrivsvårigheter med den metod den övriga panelen så unisont förkastat. Två kulturer som möts. Under symposiet fick jag uppleva hur skolmedicinens negativism och intellektuella övermod firade triumfer och ivrigt applåderades av många hundra anhängare. Mot bakgrund av min egen erfarenhet som läkare borde jag väl inte ha blivit förvånad. Jag klandrade dock mig själv att jag gjort mig besväret att avboka mina patienter för att lyssna på hur några experter utan vidare sågade av en behandlingsmetod som de varken hade teoretiskt eller praktisk kunskap om. Hur många gånger hade jag inte hört mina kollegor tvärsäkert avfärda andra alternativa behandlingsmetoder som de inte visste något om, bara med argumenten att de teoretiskt inte kunde fungera. Men sedan gick det upp för mig att symposiet också kunde ses på ett annat sätt. Det var två världar, två kulturer som möttes. Deras företrädare talade helt olika språk och de tycktes inte kunna förstå varandra, men de satt ändå i samma panel. Den ena kulturen, som företräddes av de tre första talarna, representerar skolmedicinens mekaniskt reduktionistiska synsätt. Det är inriktat på negativ avgränsning och analys av delar och detaljer som inverkar på varandra enligt kausalitetens principer. Denna kulturspråk är begreppens, teoriernas och vetenskapens logiskt rationella språk.